بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att gå igenom Kitab al-Tahara från boken Bulugh al-Maram av al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Och vi påbörjade i den sista lektionen kapitlet om al-Wudu. Och vi gick igenom den första hadithen om al-Miswak. Och vi har nu kommit fram till den andra hadithen, hadith Humran. Och någon som kan läsa hadithen? Ibrahim, varsågod.
Imran radiyallahu anhu sa det. Imran radiyallahu anhu kallade för vatten för wudu. Därefter tvättade han händerna 3 gånger, sköljde munnen och drog sedan in vattnet i näsan och snöt ut det. Därefter tvättade han ansiktet 3 gånger och höger handen upp till armbågen 3 gånger. Därefter den vänstra handen upp till armbågen 3 gånger. Därefter strök han över huvudet och tvättade sin högra fot upp till ankeln 3 gånger och sedan sin vänstra fot på samma sätt. Därefter sade han: jag såg Allah sändebud sallallahu alaihi wa sallam svaga sig på detta vis. Och den här hadithen är överenskommen.
Okej. Den är muttafaqun alaihi ahsan. Lägg till, skriv här. I Sahih Muslim finns ett tillägg, hadithen fortsätter. Och då säger Uthman att profeten alaihissalam sa: den som gör wudu på detta sätt och sen står och ber 2 raka. Utan att tänka på annat kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Den som gör wudu på detta sätt, eller så som jag har gjort wudu, och sen står och ber 2 raka och inte tänker på någonting annat, kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. Och sen så sa Ibn Shihab, en av de som berättar hadithen, en av de stora ulema från Salaf, att våra ulema brukade säga att denna wudu är den mest fullbordade eller kompletta eller perfekta wudu som man kan göra inför bönen. هذا الوضوء أسبغ ما يتوضى به أحد للصلاة. Ibn Shihab sa att våra ulema brukade säga att denna wudu är den mest fullbordade wudu en person kan göra för bönen. Den här hadithen är otroligt mäktig. Den stora lärde mannen Ibn al-Mulaqqin, han sa att denna hadith är en grund när det kommer till beskrivningen av al-wudu. Och det var också därför som ulema nämner att Ibn Hajar började med att nämna denna hadith i detta kapitel. Yani denna hadith är som en grund i beskrivningen av wudu. Och resten av de hadither som kommer nämnas är yani lite förgreningar. Men denna hadith är en grund. Yani den viktigaste hadithen om wudu, vi kan säga att det är denna hadith. Yani den mest utförliga beskrivningen av profetens wudu alaihi salatu wassalam. Hadithen berättas av Humran. Och Humran var en man från Tabi'in. Han heter Humran ibn Abban al-Namari al-Madani. Han var en före detta slav som Uthman radiyallahu anhu friade. Han berättar här att Uthman radiyallahu anhu då kallade på vatten. Och sen så utförde han wudu och så sa han att jag har sett profeten alaihissalam utföra wudu på detta sätt. Och den här hadithen är full av lärdomar. Och vi ska ta några av dem nu. Vi lär oss av hadithen att den som vill utföra en dyrkan ska förbereda sig väl inför dyrkan. om det är bön eller om det är att tvaga sig och hämta de redskap eller det som behövs. Jag inte att du börjar göra wudu och sen du har inte vatten, utan vattnet var förberett. Han sa till Humran, hämta vatten. Så att det är bra att man förbereder sig inför dyrkan. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att ta hjälp av folk för att göra wudu. Och ulman lämnar ijma på den här frågan och det är helt okej. Okay. Det är inte makro, det är inte ogillat att fråga om hjälp och säga, kan du hämta vatten till mig? Kan du hälla vatten till mig? Ni vet, ibland om du inte har en kran, det är jättejobbigt att sitta med en kanna och göra vatten. Du vet, eller hur? Hur ska du liksom, ska hälla här och sen vill du fylla båda händerna? Det är svårt. Så att det är bra om man har hjälp. En vän häller och du tar emot och du tvättar dig. Som Al-Mughira radiyallahu anhu brukade hjälpa profeten alaihi salam i wudu. Afini wa Humran radiyallahu anhu också hjälpte Uthman radiyallahu anhum ajma'in. Ja. Vi lär oss också av hadithen att det är rekommenderat att tvätta händerna 3 gånger innan wudu. Yani här, när Uthman radiyallahu anhu gjorde wudu, så började han sin wudu med att tvätta händerna 3 gånger. Och sen sköljde han munnen och näsan och tvättade ansiktet. Och det är ijma, det är konsensus i den här frågan. Att tvätta händerna i början på wudu är sunna och inte wajib. Vad är beviset på att det inte är wajib? Just det. Wajib betyder obligatoriskt. Något som man måste göra. Ursäkta om vi använder ord som... Och ijma betyder konsensus. Alltså alla lärda påstår detta. Så här säger alla lärda att det är sunna att tvätta händerna. Rekommenderat att tvätta händerna i början på wudu. Och inte obligatoriskt. Varför är det inte obligatoriskt? Han säger att så här gjorde profeten wudu alaihi sallam. Ska vi inte göra wudu på det här sättet? Är det inte wajib? Nej, han brukade börja med händerna. Ja. Koranversen. Grunden när det kommer till wudu, vad som är wajib, och vi nämnde det förra lektionen. Wajib att tvätta 4 saker. Okej, okay. Det är ansiktet, och det är inklusive näsan, munnen, sen armarna, händerna upp till armbågarna, sen huvudet med öronen, och sen fötterna. De här 4 sakerna har nämnts i koranversen. Och koranversen börjar med ansiktet. Ja ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum. Troende, när ni ska stå inför bönen, tvätta då era ansikten. Så alla började inte med att tvätta händerna. Vilket bevisar att det är en rekommendation. Okej? Okay? Att tvätta händerna i början på wudu. No. Vi lär oss också av denna hadith att det är rekommenderat att börja med höger innan man tvättar vänster. Och den här frågan kommer vi komma tillbaka till senare. Det finns en hadith i ämnet att man ska börja med höger innan vänster. Och frågan om det då är wajib eller sunna. Är det wajib eller sunna att börja med höger och sen tvätta vänster? Och många kanske ser det som en inte så viktig fråga. Men om vi säger att det är wajib, obligatoriskt, att börja med höger före vänster, och en person kommer till oss och säger, jag gjorde wudu, men subhanallah, jag tvättade vänsterhanden före högerhanden, är min wudu korrekt? Då är den här frågan relevant. Förstår du? Om vi säger att det är wajib, då säger vi, nej, din wudu är inte korrekt. Om vi säger att det är rekommenderat, då säger vi, din wudu är korrekt. Okej? Okay? Och majoriteten av de lärda säger att det är rekommenderat att börja med höger före vänster. Och vi kommer inshallah fördjupa oss i den frågan när den hadithen kommer. Ja. Hadithen lär oss också att man ska skölja munnen och snyta ut vatten från näsan. Al-madmada på arabiska är att skölja munnen. Och al-madmada, ulama säger, det minsta är att du för in vatten i munnen och spottar ut det. Det är madmada. Men sen att du sköljer munnen, liksom skakar runt vattnet i munnen, är rekommenderat. Som en person bara tar in vatten i munnen och spottar ut det, det är madmada. Men vad som är bättre är att ni sköljer munnen med vattnet. Och elistinshaq, att dra in vatten i näsan. Och elistinthar, att snyta ut vattnet från näsan. Är det här obligatoriskt eller rekommenderat? En jätteviktig fråga. Att skölja munnen och näsan. Är det obligatoriskt eller är det rekommenderat? Ja. Vad säger ni? Vad har ni för åsikt? Obligatoriskt.
Ja.
Det finns delade åsikter, ja. Men inshallah, den korrekta åsikten är att det är obligatoriskt. Va? Ja. Imam Ahmed är den av ulema som säger att det är obligatoriskt. Okej. Okay. Men det är bra att veta att Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i och Imam Malik håller det vara rekommenderat. En sunna att skölja munnen och näsan. Okej. Okay. Och deras bevis är en annan hadith som säger att 10 egenskaper är från fitra. Och där nämndes att skölja munnen och näsan. Och att klippa naglarna och så vidare. Men den hadithen är inte riktigt ett bevis. För att 10 saker är från fitra betyder inte att de inte är obligatoriska. Som det är fitra att omskära sig för män. Men det är ändå obligatoriskt. Det är från fitra att släppa skägget. Men det är wajib. Det är fitra att klippa mustaschen. Men det är wajib. Det är fitra att raka könshåret och klippa naglarna. Men det är wajib att göra. Så att den hadithen håller inte riktigt måttet för att vara ett bevis på att det skulle vara en rekommendation. Och de använder också versen i surat al-Ma'ida då Allah säger att tvätta era ansikten. Allah sa inte skölj munnen och näsan. Starkt bevis, eller? Ja. Så då kommer Imam Ahmed och säger nej, att det är wajib. Man måste skölja munnen och näsan i wudu. Och det här är också åsikten av Ibn Abi Layla och Ishaq och andra lärda. Och deras bevis är att profeten a.s. kontinuerligt i varenda wudu sköljde munnen och näsan. Okej? Okay? Och profetens agerande alaihissalam är en förklaring av versen. Allah säger tvätta ansiktet. Hur ska vi tvätta ansiktet? Vad är förståelsen av versen? Då måste vi gå tillbaka till sunna. Hänger ni med? Versen är väldigt generell. Tvätta era ansikten. Hur? Gå tillbaka till sunna. Och där finner vi att profeten Muhammed alaihissalam varenda wudu sköljde munnen och näsan. Så hans agerande är en tafsir på koranversen. Och då ser ulema att alla hadither om wudu som beskriver profetens wudu alayhi salam är tafsir på versen om wudu. Och det är jätteviktigt. Vi kan inte göra som de här vilsna människorna som säger att vi ska bara följa koranen. Eller koraniyun, den här sekten. Men vi tror bara på koranen, finns inga hadither. Ja, det funkar inte. För att koranen är väldigt generell. Koranen säger be. Hur ska du be? När ska du be? Det förklaras inte i detalj, utan allt det här förklaras i sunna. Och de motsäger också sig själva, då Koranen själv säger att man ska följa Muhammed a.s. Och hur kan man göra det utan att följa hans hadithen? Eller hur? Och Koranen säger att man ska lyda Muhammed a.s. Hur kan vi göra det om vi inte följer hans hadithen? Och Koranen säger att vi har sänt ner ett dhikr, påminnelsen för att tydliggöra det vi tidigare uppenbarat. Alltså Koranen. Så Allah nämner att han uppenbarar två saker. Och den ena förklarar den andra. Det vill säga sunna förklarar Koranen. Okej? Okay? Och vad som också bevisar att det är wajib att skölja munnen och näsan är hadith Aisha radiyallahu anha, där hon säger att Rasulullah alaihissalam sa att skölja munnen och näsan min al-wudu alladhi la budda minhu, är från wudu som måste utföras. Men vad som är kanske mer autentiskt är det hadithen i Muslim, där profeten alaihissalam säger: "Idha tawadda ahadakum falyastanshiq." bimankhirihi min al-ma thumma al-yanthur. Att om någon av er gör wudu så ska han dra in vatten i näsan och snyta ut det. Och det är en beordring. Det är inte så här, det är rekommenderat, nej. Om du gör wudu ska du skölja näsan. Och den hadithen finns i Muslim. Och också i Sunan Abi Dawud, profeten Muhammad alaihissalam sa: "Idha tawadda'ta famadmid." Om du gör wudu, skölj munnen. Det är också en beordring. Och grunden i beordringar är att de är obligatoriska. Ja. Det är också en färd att i vissa sådana ikhtilaf frågor så kanske någon säger, men vadå? Majoriteten säger att det inte är wajib. Eller hur? Det är ofta man hör sånt. Men att sanningen är inte begränsad till majoriteten. Bara för att de fyra imamerna eller tre imamerna säger någonting betyder inte att det är sanningen. Det i sig själv är inte ett bevis. Hänger ni med? Utan det här är ijtihad-frågor och då får man gå tillbaka till Koranen och Sunna. Taib. Och det låter starkt, och det är starkt att de tre imamerna säger att det är Sunna. Men vad som är starkare är att följa dessa hadither. Okay? Och de ulema som har den andra åsikten, om de hade fel så är de ursäktade och de har sin belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och de har också vår fulla respekt. Ja. Taib. Här lär vi oss också av hadithen att när man tvättar händerna eller armarna så måste man också tvätta händerna. Och man måste tvätta hela vägen upp till armbågen. Och armbågen måste också då tvättas. Yani, när man gör då så sa vi att man tvättar ansiktet, sköljer munnen, näsan. Sen ska man tvätta armarna. Och där är det wajib, obligatoriskt, att tvätta händerna upp till armbågen. Och tvätta händerna även om du tvättar dem i början på wudu. För det finns folk, vad gör de? De börjar wudu, bismillah, de tvättar händerna, sen ansiktet, och sen när de ska tvätta händerna igen, då tvättar de från handleden upp till armbågen. För att händerna är blöta. De är redan tvättade. Men det är fel. Det är fel, och ulema säger den wudun är ogiltig. Batil. För Allah säger i versen, efter att vi har tvättat ansiktet, وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Händerna till armbågen. Och de här personerna tvättar inte händerna, de tvättar under armen. Förstår ni? Så deras wudu är inte i enlighet med Koranversen. Så jätteviktigt. Att när man då gör wudu så tvättar man händerna upp till armbågen. Och armbågen är inkluderad. Man kan inte bara tvätta upp hit och sen så är den här knölen vid armbågen torr. Den ska också blötas ner. Den ska också bli blöt. Och Imam Shafi'i, rahimahullah, han sa: vi känner inte till khilaf, yani någon skild åsikt, i att det är obligatoriskt att tvätta armbågarna i wudu. Yani Imam Shafi'i nämner här konsensus, att alla ulema är överens på att man måste tvätta armbågarna. Och sen lär vi oss också från hadithen att man ska stryka över huvudet. Och han nämner Sheikh al-Islam ibn Taymi att alla ulema är överens på att det är sunna att stryka över hela huvudet. Mes jami' ras. Ja. Och vi kommer till det i nästa hadither. Då kommer hadither om att stryka över huvudet. Då kommer vi tala om den frågan. Och samma sak, öronen kommer också i nästa hadith. Ja. Hadithen bevisar också att det är obligatoriskt att tvätta sina fötter i wudu. Och det lär vi oss också från Koranversen, då Allah Azza wa Jal säger: "Wa arjulakum ila al-ka'bayn." Och att man ska tvätta sina fötter upp till anklarna. Så fötterna måste tvättas, inklusive anklarna. Och inte som vissa sekter som stryker över fötterna. Alltså utan strumpor. Vissa sekter av Rawafid, de stryker över strumpor, över fötterna. när de gör wudu. Men tänk er, när man ska tvätta fötterna, de bara stryker på framsidan av fötten. Och det här är självklart en ogiltig wudu. Ja. Hadithen bevisar också att man måste utföra wudu i den ordning som har nämnts. Och det, när ulema talar om villkoren för wudu, eller pelarna för wudu, så säger de att från wuduns obligatoriska pelare och moment är att den utförs i ordning. Så som Allah har sagt i versen. Du kan inte börja din wudu med att tvätta fötterna och sen armarna och sen ansiktet och sen stryka över huvudet. Utan wudu ska utföras i den ordningen som har nämnts i Koranen. Och det här är åsikten av majoriteten av de lärda. Och att den också utförs med el-muwala. Att den utförs utan avbrott. Att den utförs utan avbrott. Det vill säga att du inte tvättar ansiktet. Och sen går du in i köket och blandar din pasta. Och kommer tillbaka till toaletten efter 2 minuter. Och tvättar armarna. Och ansiktet har hunnit torka. Nej, det funkar inte. Om det är någon liten grej du tvättar ansiktet. Du öppnar toalettdörren eller någonting sånt. Det är okej. Okay. Så länge... Då säger ulema, delen innan inte hunnit torka. Okej? Men sen, självklart, om det är liksom 60 grader varmt ute. Du tvättar ansiktet och bara direkt vattnet är borta. Det är en annan sak. Du fortsätter göra wudu. Men vi talar om det här igen i normala klimatet. Att man då har ett så långt avbrott att man kroppsdelen innan hunnit torka. Då måste man börja om sin wudu från början. Ja. Vad som vi också lär oss av hadithen att denna wudu är den mest perfekta wudu. Som Ibn Shihab Zuhri sa att våra ulema, och när någon från tabi'in säger att våra ulema brukade säga att denna wudu är den mest fullbordade, så är det självklart ett väldigt, väldigt starkt bevis. Gärna tvätta allting 3 gånger. Det är det bästa man kan göra. Och vi kommer att komma till det senare också, att det har nämnts i Sahih Bukhari att man kan tvätta alla kroppsdelar 1 gång, eller 2 gånger, eller 3 gånger, eller vissa kroppsdelar 3 och vissa 2. Men minimum 1, max 3. Och vad som är utöver 3 är haram. Det är inte tillåtet. Eller det är makro eller haram. Och Imam Nawawi, han nämner ijma, konsensus på att det är ogillat att tvätta mer än 3 gånger. Och Ahmed och Ishaq ibn Rahoya, de säger att en person som gör wudu mer, alltså tvättar kroppsdelarna mer än 3 gånger, illa rajulun mubtala, endast en person som är drabbad yani av wiswas kommer att utföra någonting sånt. Yani det är en bid'a, en innovation och extremism i islam att tvätta kroppsdelarna mer än 3 gånger. För att profeten Muhammad alayhi salam i en hadith, han sa det här i min wudu: فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ ظَلَمْ. Den som gör mer än detta, han har gjort orätt och han har gjort orättvisa. Så det är inte tillåtet att då tvätta mer än 3 gånger. Det är jätteviktigt att vi har den här regeln. Vissa människor drabbas av wiswas. Så de tvättar så bara, det kanske inte är torrt. Och så tvättar han 3 gånger och sen kanske det inte är torrt. Och tvättar en 4:e gång och 5:e gång. Då säger vi till personen, stopp. Mer än 3 gånger är haram. Inte rekommenderat, säkra sidan. Det är inte tillåtet. Och på det sättet stänger man dörren till wiswas. Förstår ni? Det är jätteviktigt att man har de här principerna. Nam. Vi lär oss också av hadithen att när man gör en ibada, en dyrkan, så ska man tänka på vissa saker. När vi har wudu till exempel, så ska vi tänka på att det här är dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är inte bara en renlighetsprocess, utan det är faktiskt en ibadah att göra wudu. Och vad är belöningen för ibadah? Det är hasanat. Och vi talade också i förra veckan om att det kanske är förlåtelse från Allah subhanahu wa ta'ala. Så som profeten sa, den som gör wudu så som han har beordrats, och ber så som han har beordrats blir förlåten för sina synder. Eller hur? Och vi känner till de mångfaldiga haditherna om belöningen för vudu, att när man tvättar ansiktet så faller synderna bort, som man har sagt, som man har sett, som man har hört. När man tvättar händerna faller synderna bort från händerna och så vidare. Så att det är någonting stort att göra vudu. Det är ibada. Det finns en enorm belöning i detta. Man ska också då ha avsikten av att närma sig Allah Azza wa Jal för att få den enorma belöning som har nämnts. Och det här nämner också Ibn Taymin då han talar om al-ihtisab. Ni vet hadith om Ramadan, men samma Ramadan, imanen och ihtisaben. Ihtisab yani att förvänta sig och hoppas på belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. När man gör varje dyrka. Inte bara att jag gör wudu för att jag måste. Tänk verkligen som Allah, nu tvättar jag ansiktet, inshallah mina synder ramlar bort. Inshallah Allah kommer förlåta mig, inshallah jag kommer få det här ljuset på domedagen. Jag tvättar armarna, inshallah mina synder faller bort. Inshallah Allah kommer att ge mig smycke, som det har nämnts i hadithen, på domedagen. Här där jag har gjort wudu, det kommer att lysa upp på domedagen. Vem tänker så här när han gör wudu? Inte många, eller hur? Men det är det man borde göra. För då har man mera ihsan i sin wudu. Man utför den då på ett bättre sätt. Man ska också tänka när man gör wudu och all dyrkan på att man försöker att efterlikna och följa profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Till exempel nu om vi ska göra wudu, försök göra denna wudu. Bismillah, tvätta händerna 3 gånger, tvätta ansiktet 3 gånger, skölj munnen och näsan 3 gånger, tvätta armarna, gnugga sig till att det blir blött mellan fingrarna, tahlil al-lahya, du för in vatten i skägget, tvätta fötterna och så vidare, upp till anklarna, du är noggrann. Med avsikten av att efterlikna profeten Muhammed a.s. i din wudu. Och då får du belöningen för vad? Att du följer profeten Muhammed a.s. Och vilken fin belöning. Ja. En annan viktig sak vi också lär oss av hadithen är att hadithen nämner rekommenderade och obligatoriska saker. Okej? Okay? Och grunden i en muslim är att profeten gjorde wudu på det här sättet, alaihi salam, då gör vi wudu på det här sättet. Det är grunden. Vi börjar våra wudu med att tvätta händerna, även om det är sunna. Med den här frågan om är det sunna eller wajib, den har vi som störst nytta av när det kommer till en person som kanske glömde det. En person kommer och säger, ja sheikh, jag gjorde wudu och jag började med att tvätta mitt ansikte. Jag tvättade inte händerna i början på wudu. Är min wudu korrekt? Vad svarar ni på den frågan? Han säger, jag glömde att tvätta händerna i början på wudu. Är min wudu korrekt? Är den det? Varför då? Det är inte wajib, precis. Men det är någonting som är sunna som man inte ska lämna. Och det är som ulema säger, min tamam nadafa. Det är renare att tvätta händerna i början på wudu. Du vet inte vad de har rört, med fulla med bakterier, innan du bara gnuggar ansiktet med dem och tvättar dem. Men vi talar här om obligatoriskt och rekommenderat. Vi lär oss också av hadithen ett av de bästa utlärningssätt som finns i pedagogik, och det är att lära ut med agerande. Nu till exempel, jag sitter här och pratar om wudu. Du ska tvätta ansiktet, du ska skölja munnen, du ska... Det är bra. Men vad som egentligen kanske är bättre är att en person säger så här, gjorde profeten wudu alayhi salam och han har vatten framför sig. Och han gör wudu. Eller hur? Att det kan vara det bästa sättet att lära ut på. Eller hur? Att man då lär ut med agerande. Och samma sak med salah. Vi kan sitta här verbalt, teoretiskt att säga så här gör du salah, så här gör du inte salah, du ska böja dig. Men khalas. Hämtar en ny muslim, du visar honom. Så här gör du ruku. Du illustrerar. Du går ner i sujud, så här håller du händerna. Du visar honom. Det är mycket bättre än att du bara tar det yani verbalt. Okay? Och båda, alhamdulillah, är bra. Men här lär vi oss då att Uthman radiallahu anhu lärde ut på det här sättet. En annan faida vi lär oss av hadithen är att Uthman radiallahu anhu också var mån om att sprida sunnah. Eller han är bland sahaba och tabi'in. Ska han undervisa folk hur man gör wudu? Finns inte viktigare saker? Det är viktigt. Någon kanske säger det, vadå? Han är Amir al-Mu'minin, han är ledare för muslimen. Men han lägger vikt på att lära folk hur man gör wudu. Så ingen kunskap är för liten för att läras ut. Och wudu, som vi nämnde i förra lektionen, shatrul iman. Det är hälften av iman. Och i vissa hadithar hälften av bönen. Yani, finns ingen bön utan wudu. Så jätteviktigt. Och det är sorgligt att se folk som har varit muslimer i 50-60 år och de gör wudu felaktigt. De kanske gör det här vi sa att de hoppar över händerna och tvättar armarna. Han kanske inte sköljer munnen och näsan korrekt. När han ska stryka över huvudet, han kanske bara gör lite sådär på pannan och så vidare. Och det är sorgligt att se att folk gör de här felen. Vissa jag har sett, de tar inte upp vatten i näsan. Det är obehagligt. Alltså, det är inte skönt. Det är inte skönt. Det är ogiltigt. Så att jätteviktigt att man lägger vikt på att lära ut alla saker i islam. Grundläggande, avancerade. Folk måste lära sig islam. Nej. Han nämner också ulema att när man snyter ut vatten från näsan så gör man det med vänster handen. Snor och så vidare. Det gör man då med vänster handen och inte höger handen. Nej. Tayyib. Vi går vidare till nästa hadith. Och det kommer att komma mer detaljer. Det är jättemånga hadither här om al-wudu. Vi har hadith Ali radiyallahu anhu. Där han beskriver profetens wudu alayhi salatu wassalam. Och där säger han att han strök över huvudet en gång. Och den hadithen finns i Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidhi. Med en autentisk kedja. Och Tirmidhi säger att det är den mest autentiska hadithen i denna fråga. Och han nämner också hadith Abdullah ibn Zaid ibn Asim radiyallahu anhuma. Där han beskriver profetens wudu alayhi salatu wassalam. Och där säger han att han strök över sitt huvud. فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرْ Och han började framifrån och drog händerna bak. Muttafaqun alayh. Och i en annan lafd. Han började med huvudet här framme, muqaddam ra'sihi, tills han kom ner till nacken och sen drog han tillbaka händerna från den platsen där han började. Ja. Här är tre hadither om att stryka över huvudet. Och den första hadithen berättas från Ali radiyallahu anhu. Och vi glömde också nämna i förra hadithen att den berättades från Uthman. Men Uthman radiyallahu anhu, han är ma'ruf, Uthman ibn Affan al-Qurashi, den tredje khalifan. Och han är också känd, han har en laqab, en titel. Vet ni vad hans laqab är? Dhu-Nurayn, som betyder på svenska? Han med de två ljusen. Vilka två ljus hade Uthman radiyallahu anhu? Han fick äran att gifta sig med två av profetens döttrar alaihi salatu wasalam. Först var han gift med Ruqayya och sen var han gift med Kalthum radiyallahu anhum ajma'in. Och Uthman radiyallahu anhu är känd för sina fadail, sina dygder. Profeten Muhammad alaihi salatu wasalam gav honom den glada nyheten med att han ska få paradiset. Så mashallah, en man av stora dygder. Och jag råder också de bröder som inte har hört om lektionerna att lyssna på dem. Det finns på islam.nu en gammal serie om sahaba. Där gick vi igenom Abu Bakrs liv, Uthman och Ali och Uthman och Ali. Vi gick igenom Al-Khulafa Rashidin i en väldigt viktig serie faktiskt. Som mashallah är väldigt bra och väldigt viktig. Och denna hadith berättas av Ali radiyallahu anhu som är den fjärde av Khulafa Rashidin. Och han är son till Abu Talib som var yani son till Abdul Muttalib, yani profetens farbror alaihi salatu wassalam. Och Ali radiyallahu anhu är också profetens kusin Ibn Amr Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Han föddes innan islam 10 år innan det att Muhammad alayhi salam blev profet. Och han dog år 40 hijra. Så mördades han och dog som shahid radiyallahu anhu. Nah. Nah. Här nämns då tre hadither om att stryka över huvudet och hur det ska gå till. Och där förklaringen kommer här. Taib. Första hadithen, hadith Ali radiyallahu anhu, som Tirmidhi säger är den mest autentiska hadithen i frågan. Den nämner att profeten alaihissalam strök över huvudet en gång. En gång. Och då kommer vi till frågan, är det sunna eller tillåtet att stryka mer än en gång över huvudet?
Det är tillåtet.
Det är tillåtet. Vad har du för bevis? Ja. En gång. Han strök en gång. Här. Massaha bi ra'sihi wahidatan. Men det är wajib. Nah. Men frågan är det jaiz? Är det tillåtet att stryka mer än en gång? Någon säger, jag stryker tre gånger. Två gånger. Yani, yajuz ma yajuz. Är det tillåtet eller är det inte tillåtet? Ja. Vad har vi för åsikter? Nah. Majoriteten av ulema, al-jumhur, al-hanafiyya och al-malikiyya och al-hanabila, är på åsikten att man bara ska stryka en gång. Medans imam Shafi'i var på åsikten att man kan stryka över huvudet tre gånger. Och den åsikten hålls också av Ibrahim al-Nakhai och Atta. Och även idag Sheikh al-Bani på den åsikten. Att man kan stryka över huvudet mer än en gång.
Men inte
jo, om det inte är sunna får du inte göra det. Du får inte göra något som inte är sunna, vadå? Okej. Och här nämner också ulema, vissa av ulema som Ibn al-Qayyim nämner i Zad al-Ma'ad, det autentiska är att profeten al-Islam inte repeterade att stryka över sitt huvud. Yani han gjorde det bara en gång. Utan om han tvättade kroppsdelarna mer än en gång så strök han bara en gång över huvudet. وَلَمْ يَصِحْهُ عَنْهُ خِلَافُهُ الْبَتَّ. Och ingenting annat är autentiskt från honom. Yani att han skulle ha strykt mer än en gång. Ja. Så här har vi då den här frågan. Om att stryka över huvudet en gång eller tre gånger. Och majoriteten av ulema använder ju hadith Ali radiyallahu anhu som bevis på att han strök en gång. Okej. Okay. Och även Sheikh Al-Bani rahimahullah, jag läste idag, han säger att det här är det som är mest autentiskt. Och det här är det som är mest rapporterat. Det är inget snack om saken. Men det finns också en hadith från Uthman radiyallahu anhu där han strök över huvudet tre gånger. Okej. Okay. Och den hadithen håller vissa ulema att vara daif, som Ibn al-Qayyim här till exempel och många andra lärda. Men Sheikh al-Bani rahimahullah nämner att den är hasan eller den är godtagbar på grund av alla de andra hadither som stöder den och så vidare. Eller den är godtagbar generellt. Så Sheikh al-Bani nämner då den hadithen som ett bevis på att man kan stryka över huvudet mer än en gång. Men Sheikhen säger att då de flesta hadither eller typ alla nämner att han strök en gång. Och den här hadithen nämner tre gånger. Så förstår man att det man ska göra för det mesta är att stryka en gång. Men att det också är sunna att någon gång ibland stryka tre gånger. Okej? Okay? Wallahu alam. Och allt går ju tillbaka till hadithen. Och jag fann också en athar som är autentisk från Anas radiyallahu anhu. Att han strök tre gånger över sitt huvud. Vilket kanske också stöder att det har en grund i sunna. För att sahaba radiyallahu anhu skulle inte göra någonting som strider mot sunna. Men det som är wajib är i alla fall att stryka en gång över huvudet. Och han nämner också ulema en annan fejda. Allah säger att man ska stryka över huvudet. Allah nämner ordet ghasl. Faghsilu, tvätta era ansikten, armar och fötter. Men när Allah nämner huvudet så säger han femsahu, stryk. Och att stryka gör man med fuktiga fingrar. Okej? Okay? Inte att du fyller händerna med vatten och slänger på huvudet. Då har du inte strykt över huvudet. Då har du tvättat håret, eller hur? Tvättat huvudet. Och då nämner Ulema Hikman bakom detta. Och det är ett takhfif. Att Allah underlättar. Varför? För att ett, om du skulle tvätta huvudet 3 gånger i varje wudu, det skulle vara jobbigt och påfrestande. Speciellt under kalla klimat. Tänk dig i Sverige, du ska ut, du ska gå till bussen eller någonting. Och du måste göra wudu och du måste hälla vatten och tvätta, gnugga vatten i håret 3 gånger. Och sen springer du ut i 20 minus. Vad händer? Jobbigt, eller hur? Men när du stryker, det märks knappt, eller hur? Så alhamdulillah att Allah azawajal har underlättat på det här sättet. Och att man också bara behöver göra det en gång. Behöver inte stryka mer än en gång. För att Allah vill underlätta för oss. Sen i hadith Abdullah ibn Zayd radiyallahu anhu lär vi oss hur profeten Muhammad a.s. strök över sitt huvud. Och det var att man börjar med muqaddam. Man börjar med här. Man börjar med, vad säger man? Hårfästet längst fram i pannan. Och stryker bak till hårfästet där bak. Där håret slutar. Eller där håret börjar växa i nacken. Man stryker bak och sen fram. Okej? Okay? Och det här är sunna. Och det finns en annan hadith som är tvärtom. Som Sheikh Al-Bani nämner. Att du börjar bak och stryker fram och sen bak igen. Okej? Okay? Så alla funkar. Att du stryker en gång. Att du stryker framifrån bak och bak fram. Eller bak fram och fram bak. Så alla de här funkar. Och till och med om du tar vatten på en hand och stryker över i hela huvudet med en hand, det är också korrekt. Varför? För Allah säger i Koranen och stryk över era huvuden. Det nämns inte hur, det nämns inte att det måste vara på ett speciellt sätt, utan så länge du har strykt över hela huvudet så är det korrekt. Men det som är mest autentiskt och sunna, att du då stryker på det här sättet, fram och bak. Eller att du bara gör en gång, vilket ulema nämner kan vara mer passande om en person till exempel har jättemycket hår och du vet, du drar händerna fram och håret bara ställer sig upp. Eller en kvinna som har flätor, eller man som har flätor, också halal. Att han drar händerna fram kan liksom förstöra. Så att, alhamdulillah, det räcker med att man då drar händerna bak en gång. Och vad är det då man ska stryka över? Jo, det är huvudet. Det har inte med håret att göra. Vissa tror, och de säger, men vad då om kvinnan har långt hår? Ska hon stryka över hela håret? Nej. Hon ska stryka till, från hårbörjan, där håret börjar i pannan, till hårfästet här bak. Och sen om håret är längre ner, det spelar ingen roll. Och det är inte heller ett villkor att alla hårstrån blir blöta. Det har inte med saken att göra. Utan du stryker över huvudet. Okej? Okay? Och man ska inte stryka över håret. Det har inte med saken att göra. En person som är flintis stryker över sitt huvud. Och samma sak han. Han har inget hår, men han börjar från där håret brukar vara tills den platsen där håret brukar sluta. En fråga. Ska man stryka över nacken? Har ni sett den? Vissa de stryker över huvudet. Och sen så tar de händerna och gör så här. De stryker nacken. Är det sunna? Bida. Oj. Nej, det är någonting som inte hör hemma i islam. Det är någonting som inte är sunna. Och det finns en hadith som är mawdu, som är påhittad i ämnet. Så det är inte någonting man ska göra. En annan fråga som är jätterelevant. Och ni kanske har sett den här. Vissa personer när de stryker över huvudet stryker bara över en liten del av huvudet. Som de som följer Imam Shafi'i till exempel. De säger att det räcker med att du bara stryker lite över huvudet. Så du behöver inte stryka över baksidan, sidorna. Ta lite vatten så fuktar du huvudet så här. Är det korrekt? Ja? Nej. Ibn al-Qayyim, han nämner här att profeten a.s. strök över hela sitt huvud. Och det finns ingen autentisk hadith att han bara strök över en del av huvudet. Okej? Okay? Det som finns och det som Shafi'iya, Imam Shafi'i använder som bevis, det är en hadith att profeten alaihissalam hade turban på sig. Imam. Och han strök, när han skulle stryka över huvudet, så strök han på förhuvudet, pannan här, början på hårfästet, och sen strök han över imamen. Han strök över, vad heter det, turbanen. Okej? Okay? Istället för att då stryka över huvudet, så strök han över turbanen. Och då säger de, det här är ett bevis på att man inte behöver stryka över hela huvudet. För att profeten liksom strök bara på pannan. Men då svarar de andra lärda med att han strök, istället för att stryka över huvudet, strök han över turbanen. Den ersatte. Det är som när du i vanliga fall tvättar fötterna, men när du har på dig strumpor, så kan du ersätta tvättningen med att stryka på framsidan av fötterna. Eller hur? Och det betyder inte att om du är barfota att du kan stryka över framsidan på fötterna. Du måste tvätta hela fötterna. Så att, och här är en viktig sak som också Ibn Kathir nämner i tafsir på den här versen om wudu. Och så säger han att versen nämner stryk över era huvuden. Hur ska vi stryka? Då måste vi gå tillbaka till sunna. Och som Ibn Qayyim säger, alla hadither nämner att profeten liksom strök över hela sitt huvud. Det finns ingen hadith som säger att han liksom klappade på huvudet eller strök över halva huvudet, utan han strök över hela huvudet. Så inshallah, det är det som är obligatoriskt. Och enda undantaget, som vi sa, det är en person som har på sig en turban. Han kan stryka över turbanen. Och vissa ulema nämner också att kvinnan som har på sig hijab kan stryka över hijaben, som det har nämnts från profetens fruar alaihi salatu wassalam. Har du någon fråga?
Jag kan se fråga sen.
Okej, ta det sen. Så. Ja. Sen har vi en till hadith vi kan ta som sista hadithen idag. Hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, där han beskriver profetens wudu alaihi wasallam, och han säger han strök sen över sitt huvud och han förde in sina fingrar i, vad står det här på svenska? Trumhinnan eller? Va? Öronen. Och han strök med tummen på utsidan av öronen. Ja. Här finner vi en till fråga i wudu, och det är hur man stryker över öronen. Okej. Okay. Naam. Att stryka över öronen nämns inte direkt i Koranversen. Allah säger وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ, stryk över era huvuden. Okej. Okay. Men profeten Muhammad a.s. sa وَالْأُذُنَانِ مِنَ رَأْسِ, att öronen är från huvudet. Okej? Okay? Så att öronen är en del av huvudet som ska strykas, inte tvättas. Okej? Okay? Så att öronen ska också då strykas i wudu. Ja. Och här kommer en annan fråga. När man stryker över huvudet, du har tvättat armarna och du ska stryka över huvudet, dina händer är blöta, skulle du använda vattnet på händerna eller skulle du ta nytt vatten? Du kan eller du ska? Du ska ta nytt vatten. Okej? Okay? För det nämns i hadith Abdullah ibn Zaid, där han beskriver profetens wudu alaihi salam, wa massaha ra'sahu bima ghayra fadli yadayhi, att han strök över huvudet med nytt vatten. En annat vatten än det som var på armarna eller händerna. Okej.
Okay.
Nej. Glöm öronen. Alltså öronen kommer vi tala om sen. Det är samma vatten. Vi talar först om den första frågan. Skulle du använda vattnet på händerna från att du har tvättat händerna? Eller tar du nytt vatten? Du tar nytt vatten. Okej. Okay. Och stryker över huvudet och öronen med samma vatten. Okej, okay, Ibrahim? Du stryker över huvudet och öronen med samma vatten. Vi kommer säkert svara på din fråga. Nej. Så att öronen ska då strykas, och här nämndes hur man ska göra. Och det är att man för in pekfingret i örat. Och det kan vara ett annat finger också, men det som är sunna här då, att föra in pekfingret i örat. Och stryka med tummen på utsidan. Okej? Okay. Så, in med pekfingret och sen tummen då nerifrån upp på utsidan av öronen. Då blir hela örat blött. Okej?
Okay.
Nej, behöver du ta tillbaka fingret. En rörelse bara. In och sen stryka på utsidan av öronen. Men om du gör på ett annat sätt, det är okej. Okay. Om du stoppar in lillfingret och du stryker med hela handen på örat, det är okej. Okay. Då har du strykt över öronen. Vi talar om det som är bäst att göra. Och vad som också nämns här är att man inte behöver ta nytt vatten. Gärna du tar vatten för att stryka över huvudet. Du stryker. Och samma vatten, händerna är fuktiga, använder du för att stryka över öronen. Okej? Okay? Du behöver inte ta nytt vatten för öronen. För huvudet.
Okay.
För när du har tvättat armarna.
Nej,
de är blöta. Förstår du? Du mixar ihop namn. Namn. Och det nämns också här att det var inte bara Imam Shafi'i som säger att det räcker med att stryka en del av huvudet. Utan även Abu Hanifa, rahimahumullah, är också på den åsikten. Medan Imam Ahmed och Imam Malik säger att man måste stryka över hela huvudet. Och det här, sa vi, är inshallah den korrekta åsikten, baserat på att det var så som profeten alaihissalam brukade göra wudu i alla beskrivningar. Och Ibn Taymiyyah säger: ingen har berättat att profeten alaihissalam bara strök över en del av huvudet. Och samma sak nämner då Ibn al-Qayyim. Så inshallah man stryker över hela huvudet. Nam. Och Ibn al-Qayyim säger också: lam yathbut annahu akhadha li udhunayhi ma'an jadidan. Det finns ingen autentisk hadith att han tog nytt vatten för öronen. Alltså han använde samma vatten han använde för att stryka över huvudet. Och Al-Hafidh ibn Hajar säger också: al-mahfud annahu masaha ra'sahu bima ghayra fadli yaday wal udhunan min ra's kama warada fil hadith. Han nämner samma sak, att han tog nytt vatten för att stryka över huvudet och öronen. Och det är åsikten av al-jumhur, en majoriteten av de lärda, att man stryker öronen med samma vatten som man hade för att stryka över huvudet. Och vi avrundar därför idag och tar inshallah kommande hadither i nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.